Hej och varmt välkomna till...
Varmt välkomna?
Ja, det är väl, passar väl fint.
Ja, ja, nej, vi kör det.
Ja, vi kör på det. Hej och välkommen... Ni är i alla fall välkomna till Charlie och Mattias ekonomipodd som heter Ekonomi på riktigt.
Så är det. Är det bra med dig?
Ja.
Vet du vad vi ska börja med? Att passa på och skicka en liten kärleksförklaring till vår sponsor, partner Compricer.
Ja, det ska vi.
Jämförelsesajten på nätet där du kan gå in och jämföra privatekonomiska tjänster. Istället för att sitta och betala en massa extra på bilförsäkringen eller på bolånet eller på el, alltså hur mycket som helst. Så fixar de det.
Det är lätt och smidigt. Så att gå in på compricer.se.
Och hänger man kvar hela programmet, vilket jag tycker man borde av alla anledningar, men då får man en liten extra godispåse. Tips från Compricer.
Kristina där, det är ju superkul.
Ja, det hade vi kul när vi spelade in. Jag kan ju avslöja att hon kommer inte sitta här live och hoppa upp, utan det har vi förberett den lilla.
Ja, så är det.
Det var roligt.
Hörru du, jag håller på att försöka lära mig en ny rutin.
Är det tålocket?
Nej, det är inte det. Nej, men jag är ju fascinerad av en så kallad, eller jag har alltid gillat så kallade bögslungor, om du vet vad det är.
Åh, det här känner jag igen.
Vad är en bögslunga?
Är det den här midjeväskan som turister har, eller?
Nej, du är rätt på det, men det är en handväska. Som min pappa alltid hade. Jag minns ju liksom 70-talet. Sen de kom tillbaka
till omgången. Min pappa.
Så. Ja, just det. Men det är som en liten väska. Sen så har du också en liten snod på den.
Just det.
Handledsväska. Jag vet inte varför det kallas bögslunga. Och det är väl skitsamma i sammanhanget.
Men kan vi väl gissa?
Jag älskar bögslungor i alla fall. Den typen av väska. Fast jag har ju då aldrig haft någon. Så jag har letat och sen har jag inte hittat något tills min fru sa, men du har ju fått en väska med mig för länge sedan, alltså som är en handväska med skärp. Här kan du, eller med, här kan du titta på.
Ja.
En sån liten.
Och det, lite det är, så, och lite rutig. Ja,
ja, men det är liksom cool. Men jag får ju inte in rutiner, därför att jag har alltid så här, nu när det har varit sommar så är det ju solglasögon är cool att ha med. Och sen så har jag så här lurar till telefonen.
Som och läsglasögon.
Läsglasögon är ytterligare en sak.
Ja. Överfallslarm.
Roddar. Nej, men du är så jävla gammal. Nycklar. Ja, men du vet, det är lite pet man ska ha med sig. Ja, men alltså, normalt sett brukar det vara plånbok, telefon och nycklar. Och tyvärr har jag också en snusdosa. Så när jag går ut så brukar jag ha fyra saker. Och tänker så har jag mina fyra saker. Sen la jag om en rutin för ett år sedan där jag skaffade... plånboksskal till min telefon. Det var ju en sak mindre. Så var det bara tre saker plötsligt.
Behöver man bara slå sig på ena fickan? Man behöver inte slå sig på båda.
Nej, och då känner man sig, okej, jag är hemma. Men nu när man är lite mindre klädd, och det här är ju inget problem på vintern. Därför då har man gott om fickor och grejer. Men när det är sommartider och så är det ju inte så. Plus att jag då vill addera lurarna som jag vill ha med mig. Och jag vill addera glasögonen. Mm. Och tyvärr nu måste jag addera glasögonen. Så då är det ju 6-7 prylar. Och nu känns det så jädra avigt när jag inte känner att jag har någonting i fickan, utan jag har den här väskan.
Jag förstår. Så att du tänker att shit, jag har glömt grejerna. Nej, just det, det är väskan.
Är det någon som råkar ha något tips på
men
det här?
Men du glömmer inte väskan, det är inte som att du
nej, säger, ja, men det är det jag är så rädd för. Nej, men jag har precis börjat, jag är livrädd för det finns inte i mig att ha en väska. Och det känns lite avigt att hänga på sig en handväska. Det är någonting i mig som säger att det här känns lite konstigt.
Du får öva på den då.
Det är mest tjejer och coola snubbar som har sån väska. Och jag är varken det ena eller andra.
Jag skulle nog ändå säga att du är en cool snubbe.
Ja,
det är där du hamnar i
min... Du är gullig, men det är poddar ihop, vi tycker.
Jag förstår. Då, sen tycker jag också, om ni som lyssnar som har någon högre handväskompetens, ge också Mattias lite tips på, gärna gå in på vår Facebook-sida och ge tips på vad är man mer alltid borde ha i handväskan. För liksom, vissa har ju en sån här handväskfu.
Ja,
som bara säger du vet, men säkerhetsnål, det har jag alltid i handväskan. Finns
just
alltid ett par Ipren i handväskan. Finns alltid
där en, liksom, då kan man ju ha lite attiraljer.
Putstrasan till glasögon, det har jag i handväskan.
För att göra det här till ett lite större problem är också då att i en bögslunga eller i en handväska så får du ju inte plats med datorn. Så ibland så när jag har datorväskan så måste ju väskan vara så, den andra väskan vara så liten så den kan åka i datorväskan.
Jag förstår.
Alltså, jag har problem med det här, du hör det. Jag undrar också nu förresten om det är helt politiskt korrekt att säga bögslunga, men det är det.
Jag tror jag inte.
Det där vi har. Men det får vi bjuda på. Vi, har inga, vi menar inget illa åt något håll med detta.
Nej. Nej. Om det är någon slunga som har tagit illa upp så får ni höra av er, så ber vi om ursäkt personligen. Men så är det ju.
Ja, så det får vi göra.
Ja.
Ja, så är det.
Om det eventuellt finns någon lyssnare kvar som inte har...
Skulle det finnas någon lyssnare kvar?
Så ska vi väl bjuda på program också.
Ja, då är det ju, och det är ju lyssnarna vi ska hylla här.
Det är nu är det ert program.
Nu är det lyssnarnas program nämligen. Och det vi ska prata om är ju helt enkelt att vi har fått in en massa härliga frågor av våra lyssnare.
Ja, nu kör vi så här Q&As.
Så de där, vi är så glada för att vi får så mycket frågor.
Ja, det är så roligt.
Alla som skickar en fråga får i alla fall ett svar att de kommer upp i ett kommande program. Mm. Eller så försöker vi svara också på en del frågor.
Och ibland blir det också ett helt program.
Ja, och rätt för det så har det ju till och med kommit en lyssnare hit och pratar om.
Ja, så det kan bli vad som helst.
Så ös in frågor på charlieochmattias@gmail.com.
Mm. Så är det.
Bra, ska vi börja med första frågan då?
Nej, jag tycker vi ska, det är bättre än att du och jag kör. Vi bjuder in en gäst tycker jag.
Ja,
jag
har förberett.
Jag har förberett en liten gäst där.
Ja, du har det.
Här kommer han. Magnus Hjelmér!
Tjena!
Det är så att om vi ska svara på frågor så vill vi ju inte sitta här
och killgissa
och se lite tokiga ut. Så vill man ju ta in en expert
som kan rätta oss.
Som kan rätta oss när vi har fel. Vilket i och för sig aldrig än. Ni hör ju, vi behöver ha Magnus här när vi ska ha den här experten.
Hur är du på handväskfronten, Magnus?
Har du... dåligt med handväskor, men har alltid, i och med att jag är ute och reser i jobbet och från Gävle till Stockholm ofta, så har jag en datorväska. Där ryms det mycket.
Du har alltid noterat, det ser väldigt proffsigt slash gubbigt slash coolt ut, att du alltid har en liten
en rosa affärstidning som sticker upp i väskan.
Vi behöver inte säga vilket namn, men det är i alla fall en väldigt tydlig signal att jag jobbar med ekonomi och är lite business.
Vet du vad det beror på? När jag köpte den här väskan.
Det beror helt enkelt på att du läser den tidningen. Eller är det samma tidning som bara...
Sen när du köpte väskan.
När det regnar, då får jag byta. För
Okej. Det
blir en taskig. Nej, men det är så här. Jag köpte den där väskan för ett tag sedan. Och då ville jag ha en smal. För förr hade jag en ganska bred. Och du vet, man fyller ju med diverse prylar. Så får man ju röja en gång i månaden. Det bara åker ut saker. Skulle jag ha sagt, nej, jag vill ha en smal, en lite smäckrare. Så bara får i datorn. Så inget skit i här, utan bara datorn, punkt. Och då var den ju så smal så jag fick ju inte ens i liksom en tidning. Eller jag får inte ens med laddsladden till
just
datorn.
Det. Eller kanske lite som vi pratade om, glasögon, solbrillorna eller vad det nu kan vara.
Jajamensan, problem.
Nu kom på ett rem att sägas. Handsprit. Måste som gjort för dig att ha handsprit i handväskan.
Ja, varför då?
Därför att du är lite handspritskillen liksom.
Jaha, tycker du det?
Ja, när man sätter sig i din bil, då är första som händer alltid det så här. Och så tar vi handsprit.
Nej, nu snackar du. Det var någon gång när det var en sån jävla epidemi. Och jag hade ju barnen med sig. Och när vi stannade åt någonting, då fick de sprita.
Det var inte tänkt som någon pik. Jag bara tänkte så att det vore en bra... Förlåt Magnus, tillbaka till.
Ja, men och då hittade jag ju ett sidofack som jag tänkte, det här passar ju perfekt. Men problemet är att det är ingen sidofack till min... Nu hänger ju tidningen där. Det är ju ett sidofack som man ska hänga...
Hänga den på
rullväskan. Och det fattar ju inte jag. Jag har ju aldrig haft en sån. Så under många månader så stoppade jag diverse prylar.
Som bara försvann.
De bara försvann.
Hade jag inte en iPad med mig i morse?
Tanke på vad väskan kostar, så är det en hål i.
Så nu hänger tidningen där. Jag läser den ju, jag får den i brevlådan och läser den på tåget ner. Det är min morgonrutin för att ha lite koll på omvärlden.
Vad går du på då? Tittar du på placeringar som du har och följer? Eller tittar du på så här, nu måste jag veta, för jag får mycket frågor från klienterna på just Avanzas fonder eller vad det nu kan vara.
Nej, men egentligen inte så mycket mer omvärld. Vad händer i omvärlden? Ja. Det är mycket makro. Och kanske
du lusar inte listerna så mycket egentligen, nej, utan det är mer vad är det som pågår.
Exakt, yes.
Då ser man.
Så är det.
Vad var det som pågick i morse?
Oj, massor. Det är räntebesked som är på gång. Och det är,
ja, vi kommer nog ha någon liten fråga kring det där.
Det blir spännande.
Men då kör vi väl iväg. Eller hur, va?
Fire away, som det heter.
Just det. Här kommer det en från Svenne. Som skriver så här: tack för en mycket bra podd. Tack själv.
Varsågod.
Jag har ett litet önskemål om att få höra lite om hur man startar ett företag med fördelar och nackdelar med olika bolagsformer. Känns som en djungel med arbetsgivaravgifter och skatter och så vidare. Jag är sugen på att starta något litet och driva bredvid mitt vanliga jobb, men måste få mer kött på benen. Vi försöker hålla den här enkel, för nu skulle vi kunna prata till ett avsnitt
om. Det kan man göra. Till att börja med en shoutout till min kompis Jan, vars mamma inte kommer från Sverige från början och som sa på ett föräldramöte, jag tror att vi måste ha lite mer kött mellan benen här innan vi kan gå vidare. Jag bara tänkte så här, kött på benen. Men ja, ska jag börja?
Jag vet inte vad vi har lagt för nivå på den här podden. Du verkar,
ja, det är mitt fel. Ja, ja. Jag börjar med att säga att om man ska ha ett bolag tycker jag alltid att man ska ha ett AB. Det finns det är samma bokföringsplikt i stort sett. Det är samma på ett litet bolag, det är samma revisorsskyldighet. Det är typ, du har alla fördelarna av att driva bolag och inga nackdelar av privatperson. Egen firma är väldigt sällan jag kan se någon som helst poäng med. Idag, säger jag, som har bokföringsbyrå. Ni får jättegärna säga emot mig om ni ser annorlunda, men man behöver ju heller inte. Folk säger, men då måste man ju, det kostar ju 100 000. Nej, det är 50 000 i aktiekapital och det är dessutom inte pengar som det kostar. Det är ju pengar som är i verksamheten. Så att jag menar,
jag kan tycka också att har man inte fram 50 000 så tror jag inte att man har, alltså så pass mycket måste man ha kunnat liksom, för att det ska bli på riktigt på något sätt, att man har någon plan med den här verksamheten.
Och det kan ju vara en bil eller en dator. Alltså det kan ju vara saker för 50 000.
Det kan det visst vara, men jag tycker samtidigt att man ska kunna skramla ihop de här 50 000 då, så man kan jobba in eller så. Det kan absolut finnas vits med någon firma man håller med på med som hobby och sådär. Då kan man söka på hobbyverksamhet på Skatteverket. Så ser man vad som ingår så länge det får vara hobby. Så man kan ju starta upp saken som en liten hobbyverksamhet, få in lite kapital. Men jag håller med, över tid så är det inget annat än AB tycker jag som gör det. Vad säger Magnus?
Nej, men jag håller med. Däremot så tycker jag som kan vara värt att tänka på. Jag vet, min pappa har gått i pension för en stund sedan och jag var på han lite för jag tyckte han gick lite för tidigt med tanke på vad det kostar att gå lite tidigare. Så jag sa, men du kan väl göra saker vid sidan av då? Kan du inte hitta på någonting? Nej, det tyckte han. Det var ju kanske inte läge. Men då var ju frågan om han skulle kunna konsulta då till sin gamla arbetsgivare.
Men det populärt numera.
Ja, populärt. Yes. Men det var kravet att ett AB. Och då var det ju fortfarande lite så här. Ja, men om det ska ske kanske en gång i månaden eller två, då kanske inte. Ja. Och så tyckte han att det där varit ett projekt och sen var det ingenting.
Men har inte du något litet AB liggande då som man kunde fakturera ifrån? Kan du anställa honom eller?
Ja, så skulle man kanske kunna ha gjort det. Ja. Nej, men så jag tänker, beroende på verksamhet absolut, eller omfattning, så tycker jag väl att man ska titta. Hur mycket får man tjäna innan, om jag tänker på hobbyverksamhet skattemässigt, innan det blir, vet vi något sånt?
Det finns, nej, jag kan faktiskt inte gränsa.
Jag tror om jag nu, att det är, där anledningen till att vi inte kan detta är att det inte är så enkelt att det finns en klockren gräns. Ibland sägs det en gräns och så läser man på lite så tror jag att det är så att det inte finns en riktig gräns, utan det är om, alltså det är mer en formulering om hur litet det ska vara än att man kan säga att det här är vad som anses vara hobbyverksamhet och det här är vad som anses vara näring liksom.
Just det.
Men alltså ganska snabbt kommer man in i att ha, till att börja med också, han skriver säkert det verkar vara en djungel. Nej, Svenne, det är ingen djungel. Jag har startat bolag i andra länder och kan säga så här, Sverige är ganska lätt. Du går in på verksamt.se, du kryssar i några rutor och sen är det klart. Det är ingen poäng att köpa något färdigt lagerbolag för att du ska slippa allt pappersjobb. För det är så lite pappersjobb i Sverige. Det är väldigt, väldigt enkelt och smidigt. Sen om du är osäker på hur du ska bokföra och se till att berätta med skatten, men då finns det folk som inte gör annat en det per timme. Så då kan man väl.
Nej, och det är jätteviktigt tycker jag. Och att man även idag så är det så smidigt med bokföringen därför att man kan fota av sina kvitton och de åker rakt in i systemet. Det viktiga tycker jag att man skaffar sig en person som man litar på och som är duktig och man sätter sig ner och pratar med den. Vad kan jag göra själv och vad borde jag inte göra själv? För att optimera. För jag tycker inte heller att man ska gå till en, oavsett om det är en bra bokföringsbyrå, och säga kan jag få hjälp? Jag kan ingenting. Då ska man vara medveten om att de tar betalt per timme. Utan då är det så här, jag är superintresserad av det här. Jag ska starta den här verksamheten. Vad kan jag göra månadsvis? För det är också superviktigt att man sköter ett aktiebolag. För att,
Men det är oavsett, det har ingenting med bolagsform att göra.
Nej, men det blir ganska fort straffavgifter och annat om du inte sköter ditt bolag.
Det jag tycker är viktigt är ju kanske inte bara så här att jag vill ha hjälp. Jag förstår att det är entreprenörer och att man ska liksom driva sin business. Det är det man är bra på. Det är det här som en tanke. Man kanske inte är ekonomisk. Men det finns en fördel också att köra det löpande som man brukar säga själv eller att man tar sig. Fakturerar man inte fasligt mycket, men det är inte jättemycket arbete. Däremot så får du ju jättebra koll på hur bolaget går.
Och det är jättekul. Så i början är det någon gång det är roligt så är det ju att fakturera i början. Nu får jag skicka en faktura.
Ja.
Pengar in.
Ja, men pengar in och pengar ut och man vet man har koll på läget. Slipper den här redovisningsfirman ringa och säga att nu kör vi på kontot. Liksom. Det ska man veta innan kan jag tycka om man driver bolag också.
Ja, men det räckte väl som svar, va?
Ja, men jag tycker det. Och sen ja. Så finns det så oerhört mycket bra information att hitta på ja. Nätet kring det här. Om du bara söker starta eget så kommer du hinna. Så det är absolut inte någon fara. Behöver inte vara orolig.
Tänk om det fanns ett telefon där man kunde ringa typ när som helst och bara ställa frågor om vad som är rätt och fel med skatt på bolag och grejer. Och det gör det. Det har vi redan. Skattefinansierat
det är
klart.
Precis. Det är redan färdigt.
Det är redan färdigt. Bara ringa. Det hjälper om det är gratis.
Ja, men absolut. Mm. Så ta tag i det och kör. Det är så är det. Mm. Sen har vi en fråga från Jens här. Hej, Jens heter jag. Har följt er sedan Lyxfällan och faktiskt köpt en av Charlies böcker.
Faktiskt är det som gör ont.
Ja, har inte många böcker men den finns i bokhyllan.
Jaha, stort. Han menar faktiskt.
Så ni har mitt förtroende. Wow. Det är en bra början. Mm. Okej, min fråga. Spara är något jag älskar. Inte bra på det, men det är som en eget projekt, dröm, hopp till något framöver. En trygghet, kontroll. Mm. Samtidigt har jag en stressig syn på livet. Det spröda och okontrollerbara. Jag vill uppleva nästan allt. Teknik, mat, resor och så vidare. Min far gick bort väldigt hastigt, helt plötsligt. Min bästa vän och idol. Jag hade massa företag, en ny familj, nära bristningsgränsen på vad jag klarar av. Sen försvann han. Då jobbade jag mer. Punkt, punkt, punkt. Efter ett tag insåg jag att livet är kort, på riktigt. Sålde nästan allt och jobbade som andra, alla andra i 8 timmar. Men döden avslutar alltid i närheten hos mig. Förlåt min bitterhet, försöker bara bilda en snabb bild på vad jag har på livets begränsningar. Mm. Så pensionssparande, att säga upp, neka till upplevelser, dra ner på livets goda för att kunna spara något, det är svårt. Genom Lyxfällan måste ni ha träffat massor med människor som har min diagnos. Men jag ser bieffekterna så jag tar inga skulder alls, mest inget tålamod. Nu till sist, hur får man ett tålamod att se långt framåt? Hur sorterar man sin energi? För 1000 spänn kan jag köpa en kopp kaffe 40 gånger. Under 40 gånger fikat blir det nog mer stimulerad än att spara. Hoppas ni fattar mitt exempel. Var luddig, men det känns som jag redan vet svaret, men ändå inte. Vill inte adoptera en 41-åring och vägleda honom i livets hårda skola? Sorry om ni inte förstår allt jag skrivit. Min skrift är inte min starka sida. Superbra pedagogiskt program. Klockrent. Skriver Jens.
Jens.
Men jag tycker jag förstår hans fråga.
Det är väl väldigt tydlig fråga. Det är ju den här ständiga kompromissen mellan att njuta nu och sätta av sen. Mm. Det är viktigt med pension, men vad är det för poäng? Man vet ju inte om man är död imorgon. Liksom. Carpe diem versus ISK. Liksom. Var står vi i det? Känner du att du brottas med detta någonting, Magnus? Eller?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, det gör jag inte. Jag förstår problematiken. Jag förstår utmaningen. Men jag har ju grottat ner mig lite i det här med behavior economics, beteendeekonomi. Mm. Och där visar ju tydligt att hjärnan har ju svårt att relatera till saker som ligger väldigt långt fram. Det vill säga, vi lever för dagen och när vi tänker liksom förr i tiden så skulle vi klubba ihjäl mammuten så vi kunde äta och vi skulle få igång elden. Det var ungefär där. Och därför är det motsvarar liksom kopp kaffe nu. Så man dricker något gott och det är mumsigt här och nu. Men man har svårt att tänka framåt. Jag kanske lät lite kall och hård i början. Det var så här, nej, det gör jag inte. Nej, men jag tror så här, jag har nog kanske hittat nyckeln som det som Jens söker här för att hitta motivationen. Jag tror att mycket handlar om att sätta upp hur vill man ha det, alltså bryta ner i kortare delar. Man behöver engagera sig lite i sitt pensionssparande. För tittar vi på den allmänna pensionen, det orangea kuvertet, där 16% bara försvinner rakt in i det som staten förvaltar. De ser ju inte annat än om du loggar in på det här kontot. De känns ju jätteavlägsna. Alltså det är ju super. Medan om jag sparar privat så kan jag ju se att sparar jag 1000 spänn varje månad eller vad det nu kan vara, vilken summa, då händer det saker. Jag kan sätta upp delmål, jag kan logga in var och varannan dag, det är mobilbank-ID, det är tjuff, 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 och så kan jag se utvecklingen och jag kan triggas med det här. Men jag tror att det viktiga är att kunna sätta upp målbilder. Jag förstår vad du menar, Charlie, med att säga, ja men tänk om jag är död då? Ja, men vad fan, så kan vi inte tänka. Tänk om jag är död, då ska jag leva nu. Jag tror att man måste planera för framtiden också med tanke på hur våra pensionssystem ser ut. Jag tycker det är en sund tanke att leva idag, men vi behöver leva förnuftigt men vi behöver också tänka en viss del framåt. Liksom.
Vad tänker du, Mattias? Hur är du i förhållande till...
Nej, men jag försöker verkligen värdera båda sakerna. Alltså, att få in njutningen, det roliga, och jag känner att den där har svajat lite genom åren var man har varit någonstans. Nu när jag har börjat fått lite vuxna barn så jag har haft väldigt mycket prio på att göra bra saker för barn. Det vill säga jobba mindre, har lagt väldigt mycket både pengar men väldigt mycket tid på dem för att det har känts så viktigt. Nu känner jag att nu är det dags, nu har vi kommit till ett läge att nu måste vi börja liksom, så här, får man börja prioritera sig själv mer. Men tycker att jag har hittat en bra balans. Men det är ju hela tiden, jag ser alltid en vågskål framför mig. där man får stoppa in liksom lite av det ena och det andra. Och sen så kan det väga lite olika. Men hur känner du för? Jag menar, du Charlie har ju ändå, du är ju inne i ett läge nu att du ska nog flytta till Spanien snart. Du har ju drivit väldigt hårt under alla år vi har känts med att köra bolag och driva.
Och nu är jag semi-retired.
Ja, nu är du liksom går runt lite manjana och lite lite sådana flip-flops nästan på och vet inte om du ska flytta till Spanien i år eller nästa år. Eller.
Nej.
Så var det du då?
Nej, men jag tänker väl att gud, vad tänker jag om det där? Jag har aldrig upplevt det som en så stor konflikt. Därför att dels har jag insett att de här försakningarna han pratar om, att man ska sitta och bita ihop och gneta och spara, det upplever inte jag. Om man lägger en bra plan från början, då vänjer man sig väldigt fort. Det är ju liksom mitt tips då. Om man inte har det där som du pratar om, Magnus, där, åh gud, är det här jag vill göra? Jag vill åka segelbåt när jag är 55, när man är 41. Då ska jag bara säga, höj skatten. Han skulle inte flytta från landet här om skatten går upp 15%, så lägg en skatt på dig själv på 15%. In på en ISK med en färdig liksom så här, så ligger det bara tuggar i bakgrunden. Och då vänjer man ekonomin, och då menar jag att man inte att man biter ihop, utan att man på riktigt vänjer den.
Efter
några veckor så känns det inte fattigare på något sätt. Inte på något sätt. Och det enda som händer då är att när man unnar sig en finare flaska vin, eller när man åker på semester, eller när man tar ledigt för att hänga med barnen istället för att jobba, ja, då kan man njuta av det desto mer. Man kan liksom smaka på den och säga så här, jag kan unna mig den här, för det där ligger i bakgrunden och tugga på något sätt. Va? Det är som, om jag vet att jag springer mina 3 mil i veckan, då är det lättare om någon säger så här, ska du ta en öl till? Jag tar en öl till. Det är inga problem, för jag vet att jag har tagit hand om det där i bakgrunden. Så för mig ger det ena eller andra långsiktighet, ge mig ramen att våga vara mer i nuet. Och ju mer jag är i nuet, ju mer närvarande blir jag på att jag kommer vilja fortsätta vara i nuet längre fram. Och då vill jag inte känna att det är en baksmälla jag har. Liksom.
Det tror jag du har en poäng, Charlie. Jag tror verkligen. Jag brukar tänka på det här om man får löneökning. Det finns ju teorier som säger att omedvetet så ökar konsumtionen om man ökar, så man har ungefär samma kvar. Alltså, jag bränner mer pengar med ungefär samma kvar på kontot efter. Liksom. Och det där brukar jag också tänka på, att när vi är de här stora livshändelserna, du kanske byter jobb exempelvis, ja, men då får man ofta upp lönen. Eller får du barn, ja, men då kan det bli åt andra hållet. Då blir det kärvt ett tag om någon ska vara hemma och sådär. Man är väldigt flexibel och anpassningsbar. Det gäller bara att parera de här på rätt sätt. Och om man då lägger en skatt på sig själv, så kommer du lika snabbt som om du skulle få en löneökning, eller den här dagen när barnet poppar ut och någon ska vara hemma och det blir stor skillnad i ekonomin, lika snabbt kan man anpassa sig där också. För det klarar man. Det fixar man. Liksom.
Alla löneökningar tycker jag, det kan man ha som grundregel. 50% av löneökningen åtminstone rakt in på liksom automatiskt sparande. För att om lönen går upp så här, oh shit, nu har jag bytt jobb, nu får vi ut 2000 till i månaden. Eller shit, nu har jag bytt jobb, nu får vi ut 1000 till i månaden. Oavsett vad ökningen är, kommer det kännas jävligt bra när det kommer. Så se till att hälften är redan innan du vänjer vid det.
Exakt.
För när jag träffar människor som och det händer ju ganska ofta, det behöver man inte vara i Lyxfällan för att hitta människor som så här, på riktigt jag med 100 000 kronor i månaden i liksom fasta och löpande kostnader. Och så tittar man efter så här, men vad är det ni gör som ni njuter av? Då säger de så här, nej, vi gör ingenting. Vi unnar oss ingenting. Vi bara, du vet, dagarna bara går, jag jobbar hela tiden, det här bara pågår. Och så får man liksom verkligen aktivt leta upp för att förstå vart tar de här 100 000 vägen. Bara. Och det är så har man 100 000 att göra med, då gör man av med det och kan uppleva att livet känns dött. Och har man 12 000 i månaden, då gör man av med det och kan känna att livet är dött.
Och det där tycker jag är jättetydligt bland mina klienter också. För jag har klienter som är egenföretagare, som är i branscher som man kan kalla för ganska osäkra, eller kan verkligen gå upp och ner med intäkterna. Och där är det ju lite slående just att för dem, så oavsett, vissa av mina klienter, spelar ingen roll, ibland har de kunnat fakturera in 10 000 i månaden, och vissa gånger har de kunnat fakturera in 100 000 eller mer i månaden. Men det är alltid ungefär lika mycket kvar på kontot när månaden är slut. Det spelar ingen roll hur mycket de tycks dra in, utan det tar bara slut. Och det kan jag tycka är lite sorgligt, för någonstans att kunna ändå bunkra undan och ändå spara är ju, oavsett vad man säger, så är det en trygghet som jag tror alla mår ganska bra av, att försöka hitta en viss trygghet där, och där vi kan konstatera att ha lån, krediter för att göra förnöjen och sånt, det är inget bra över tid, det spelar ingen roll.
Men då är det min tes liksom, så till våran kära lyssnare här som till och med köpt en bok av mig, sätt undan det direkt när lönen kommer, så slipper du sitta och känna sen vid varje köptillfälle så här, ska jag snåla på det här? Använd de pengarna du har kvar, för du vet att du har petat undan det du ska peta undan. Då kommer den här personen uppenbarligen snart nog och kommer inte övertrassera kontot, kommer inte skaffa massa lån och grejer, utan han kommer köpa precis så mycket öl för precis den vettigaste kronan som ser till att det täcks på kontot. Och är då 15% redan bortplockade? Voilà, 15% sparande.
Mm. Ja, och på tal om sparande då. Mm. Så du hade inget mer att tillägga där, Magnus?
Nej, jag tänkte på de här fikan. Om Jens fikar ute så kan jag tycka att en kaffekopp hemma kostar ungefär 2 kronor. Att brygga tillsammans med elen och allting. Nej, nu ska jag inte...
Hur jävla kul är det att sitta hemma?
Jag tänkte om de där gångerna, då kunde han fika hemma så kunde han lägga upp på sparkontot i varje fall.
Ja. Mm. Ja, nej, men vi förstår. Det är en bra, jätteintressant fråga. Mm. Så att jobba på att verkligen försöka tänka efter vad du vill ha och se till att du ändå har en viss buffert, det kommer du må gott av. Så är det.
Mm. Och du vill bara säga som en sista där, apropå kaffet då. Snarare skulle jag säga så här att han ska unna sig mer. Alltså istället för att köpa 10 koppar kaffe om dagen för 15 kronor. Köp en kopp riktigt jävla 40-50 kronors fin kaffe som du känner så här. Nu lyxar jag till det rejält och njuter av den. Och ta bort de där kopparna som ändå bara var så här. Du vet, nappflaska att hålla i på vägen på bussen. Liksom. Så skulle jag säga. Gå någonstans där de stoppar in slipsen i skjortan. När de står där och pyser i maskinerna och säger så här är en riktig unnande. För det blir ändå mindre pengar om man unnar sig en gång rejält än om man håller på... små kostnader.
Så du menar att när man undrar sig, då undrar man sig, och då ska man undrar sig rejält.
Att vi fortfarande inte haft Edvard Blom som gäst i den här podden är ju ett
misslyckande. Men på tal om det här med hur mycket man ska ha då, och vi pratar om att ha en buffert, så har Maria skrivit så här: hej, tack för mycket bra program. Jag tycker det är dags att vi ska berätta vad begreppet årslön som buffert egentligen betyder. Mm. Det borde vara en årslön minus garanterade inkomster, skriver hon.
Mm.
Säg att du har en månadslön på 20 000 kronor. Vid arbetslöshet eller sjukdom får du istället 12 000 netto. Om du dessutom av din ordinarie månadslön brukar spara 2 000 per månad så kan du minska ditt buffertbehov. För då tar du en paus i sparandet. Låt säga att du har 2 barn som du får barnbidrag för. Det är ytterligare 2 200 kronor som är garanterad inkomst varje månad.
Mm.
Skillnaden mellan din nettolön minus sparande, barnbidrag och ersättning från försäkrings- eller arbetslöskassan blir alltså där du behöver bygga en buffert av. Är du med, Charlie?
Mm.
I det här fallet så är beräkningen följande. 20 000 minus 12 minus 2,2 minus 2 är lika med 3,008 varje månad. Mm. Det blir 3,800 gånger 12 är lika med 45 600 kronor som behöver ligga på ett buffertspar någonstans.
Mm.
Skillnaden mellan en årslön och en årslön minus garanterade inkomster är ganska stor. I fallet ovan blir 20 000 gånger 12 240 000 eller 45 600. Jag förstår att många ryggar när man säger en årslön på banken. Men om man istället räknar så här så blir det plötsligt realiserbart. Stort tack, hälsar Maria.
Kul. Börja med att vilja erkänna Maria för att hon är så vackert. I början säger så här, jag tror att det är viktigt att vi tar upp det här.
Mm.
Att hon verkligen känner att hon är en del av podden på den nivån. Att hon inte säger så här, ni borde prata om det utan vi ska prata om det.
Ja, men visst var det kul. Det var egentligen ingen fråga utan var mer ett påstående. Ja. Men det är ändå kul att reflektera lite kring det. Magnus, det här, nu ser det ut som du... skruvar.
Som jag vill säga något.
Ja, det ser ut som det är på hugget.
Ja. Nej, men, jag sitter och funderar här på vad Maria menar med buffert. För mig, bara för att reda ut begreppen så vi pratar om samma saker, men för mig är ett buffertsparande något som jag har utifall någon oväntad händelse. Det vill säga om bilen pajar, om kylskåpet pajar, om det blir saker ofta relaterat till hemmet. Det brukar jag kalla för buffertsparande. Så här behöver jag ställa om lite. För jag tror det Maria...
Hon pratar här också även om jag skulle bli av med jobbet.
Ja, men precis. Och det brukar jag separera lite. För jag brukar tänka på så här, vad skulle hända om jag blir allvarligt sjuk exempelvis eller om jag skulle bli uppsagd. Och där finns det ju i regel att teckna försäkringsskydd. Det kan vara inkomstförsäkring som man antingen tecknar separat.
Det kommer med sina försäkringar.
Ja, men det är bra.
Försäkringar är viktigt. Eller så via facket så kan man ju få olika. Och man kan ju också teckna om det skulle hända något vid arbetslöshet att man har en försäkring som täcker bolånet. Mm. För bolånekostnader som ofta är den största kostnaden. Så för mig ser jag så här, jag skulle kunna liksom hedga bort den här risken att bli arbetslös eller sjuk genom att teckna försäkringar och istället samla buffert, alltså buffertsparande i min mening då, utifall saker händer så att jag har, för nu vet inte jag, Maria skriver ju inte här om hon har någon form av buffert om någonting händer heller, men jag menar, spara Maria då i den här ekvationen, vad sa vi, 45 000 ungefär.
Mm.
Och sen går bilen och det kostar 30. Ja, då behöver hon jobba upp den bufferten om man använder det samma buffert. Är ni med på min tanke? Bara så vi pratar om samma sak så vi förstår. Så här, pratar vi om liksom ett skydd
Jag börjar med den krångliga.
Mm.
Menar du då, Magnus, att om du tar alla de här tilläggsförsäkringarna som gör att du inte måste ha 45 000 i buffert att du kan sätta de 45 000 kronorna med bättre avkastning än vad du har betalt för alla de här försäkringarna. Är det inte själva verket så att när du hedgar bort det som du säger så skaffar du en ny fast kostnad som du hade, om du hade sparat undan de pengarna istället. Om du gör som ditt eget råd som brukar vara kring ränta, istället för att binda räntan, ta mellanskillnaden mellan den räntan nu och den räntan du har säkrat upp för och sett på ett konto, kan du använda den the rainy day när det behövs. Ja. Är det inte samma sak här, att om jag istället för att betala 1200 kronor i månaden i försäkring ifall jag blir av med jobbet sätter du undan dem på ett konto, ja men då har jag ju pengar ifall jag blir av med jobbet. Mm. Eller?
Jo men absolut, jag förstår hur du tänker, men många är ju exempelvis med i fackförbundet redan från början, där inkomst försäkringen ingår exempelvis. Mm. Mm. Så jag tycker så här, det behöver inte kosta 1200 kronor.
Nej.
Men jag tycker också att det är en poäng som vi pratar ju ofta om det här, allt från studenter, så här, ska man ta lånet och inte kanske nyttja hela och sätta undan istället. Så här. Ja, det kan vara en superbra idé, men det jag tycker i Marias fall också är ju att så här, jag tycker nästan som Anne Wibble, en årslön på, som buffert, nu jag skojar lite, men jag tycker att det är jätteviktigt att ha en rejäl buffert. För det kommer hända saker i livet. Det kommer hända saker i livet när du behöver pengar. Och då skulle jag nog hellre vilja bli av med ytterligare en risk. Förstår ni? Jag har pengar om så här. Det kan ju hända att man går isär, man behöver sälja sitt boende, man gör förlust. Alltså saker händer i livet.
Jag tänker ju att jag tycker inte att man ska vara orolig, sitta hemma, eller orolig sa inte du, men jag skulle inte sitta orolig hemma över, jag har inte gjort en buffert för att ifall vi skiljer oss och boendet har gått ner, att vi löser detta. Utan,
nej, så här,
utan det är de här standardscenarierna, någonting händer, någon blir av, någon av oss två, ja men om båda blir av med jobbet samtidigt, då får vi lösa det. Men det handlar ju också om hur flexibelt liv man har, vilka möjligheter man har att lösa. Jag själv har ju ett liv där jag har ganska stor tilltro till min förmåga att lösa saker när de dyker upp. Om vi skulle behöva 200 000 till de kommande 3 månaderna för någonting händer, då har jag ganska stor erfarenhet och bas för att säga, då kommer jag lösa det på något sätt. Jag kan gå dit och fråga, eller jag kan göra det, eller jag kanske kan sälja det där. Medan jag har haft faser i mitt liv när jag tänkt så här, skulle jag få en merkostnad nu på 20 000, ja, då spricker allt. Så att, det beror också på livssituation.
Ja, men absolut. Visst är det så. Och självklart, visst är det så. Men jag tycker fortfarande att det viktiga är inte att ha en buffert så att du precis klarar dig på kronan och får ut samma lön. Det är lite den poängen jag vill säga. Då finns det bättre sätt att plocka bort risk och sen istället se till att ha ett sparande som man känner sig trygg. Så det ska inte vara så att tappar jag jobbet, att jag precis har på kronan och klarar mig i 12 månader. Att det finns den pengen plus minus.
Fast jag tycker det är en väldigt intressant utveckling som hon har gjort. För det här är ju verkligen, som vi säger, beroende på vilken situation man är i livet. Det kan ju vara så att man bor i en hyresrätt. Mm. Man har ingen bil. Man har ingen panna som kan gå sönder från en villa. Och man kanske då tycker ändå att det är ett sunt. Det här är en del som jag tycker är sunt att tänka. Mm. Sen att man kan bygga på ett parallellt sparande. Men jag tycker ändå, jag förstår Marias poäng. Jag tycker
Maria har helt rätt här. För det här är ju, och hon har ju så pass rätt så att ett begrepp som vi använt oss av i podden flera gånger, när vi istället för att säga spara undan en årslön, så har vi sagt ha 3 månaders totala utgifter undansparade, så att du kan betala alla utgifter själv en vanlig månad 3 månader i följd. Det är minus garanterade inkomster i det här fallet, om man har barnbidrag som man vet att de får man i alla fall, eller liksom sådana saker, va? Och då är vi nere på någon sån här summa, att det kanske blir för många familjer 50 000 eller 30 000 eller 70 000 kronor, som gör att så här, nu vet vi att kraschar det här i 3 månader, och är det så här, nej nu måste jag vara hemma, primus liksom är så pass dålig så att jag struntar i om det finns några intyg eller sådana saker. Jag säger till kontoret, jag kommer inte. Och då säger de, då får du ingen lön. Nej, det skiter jag i, men nu är det han som gäller här. Mm. Då ska det finnas pengar för 3 månader utan att det ska vara liksom ett stort problem. Men om frysen går sönder då samtidigt och dessutom krockar med bilen och dessutom måste sälja huset för vi måste skilja oss. Ja, det är klart, den bufferten ligger ju inte. Men det får man ju hoppas då, att man har ett långsiktigt sparande, särskilt från buffertsparandet. Mm. Buffertsparandet är ju den här akut, som egentligen hade kunnat varit ett checkkredit på ett kort som man har fryst in i frysen och vet att man kan tina upp om det skulle behövas. Liksom.
Ja. Jag tycker bara en sista kommentar där som jag tycker är viktigt. Jag har en gammal god vän, han säger alltid, det finns 3 ben att stå på, det är relationen och det är arbetet och sen är det ekonomin. Han har sagt att när det sviktar i något av benen, då behöver de andra finnas där och liksom täcka till. Mm. Det vill säga, händer det någonting i familjen, behöver inte vara med dig själv eller att man går isär, men det, så här, det kan vara sjukdom eller då behöver de andra, så här, då behöver jobbet finnas kvar och då behöver ekonomin finnas, liksom förutsättningar. Tvärtom, så här, händer det någonting på jobbet, ja men då behöver liksom, då är det bra om relationen står och fortfarande ekonomin finns. Och är det så att ekonomin skiter sig av någon anledning, man sätter allting på börsen och det går åt helvete, ja då lär du se till att ha det där jobbet. Och att familjen finns där, för det är många stora kostnader i det. Jag tror så här, tänker man lite på de här benen, för jag håller med, det är klart att det är förutsättningar, men jag tror också att man behöver se till helheten. Mm. Att så här, man ska ju inte tro att det ska skaka överallt och att två ben faller undan, men det är en förutsättning är att man är välmående i de här tre benen. Mm. Sen om det innebär 45 000 eller en årslön, det tror jag är beroende på situation, men håll i dem, för det kommer, det är viktigt att se till att lösa alla tre.
Snyggt. Jag tänkte vi skulle klämma in en sista fråga här då. Mm. Är ni redo?
Yes.
Vi försöker.
Vad bör man absolut och absolut inte köpa begagnat, undrar Charlie. Mm. Det är namnet här som går upp. Ja. Ja, då får vi ju svara på den frågan då.
Underkläder. Nej. Här är någon typ av ekonomiskt perspektiv då, tänker man. Ja, precis. Vi måste nästan fråga Magnus som har liksom lite koll på detta. Men vi har ju precis pratat om bil då. Att bil bör man ju absolut köpa begagnat, tänker jag. Mm. En annan sak som jag skulle säga att man absolut bör köpa begagnat om man ska ha någon ekonomisk poäng med det, det är ju boende. Att köpa nytt hus, att vara först in i en lägenhet och så vidare, att man har valt kaklarna själv och köksgrejerna, det kan ju vara en fantastisk lustfylld känsla. Men
du har
valt kaklarna, ekonomiskt.
Du menar någon som har valt vilka som gör sig till ditt kaklar?
Ja. Ja, Jonsson och Jonsson och son är de som har fått göra kaklet och så.
Ja, okay.
Nej, men ni förstår vad jag menar. Det ska jag säga, två gigantiska liksom kostnadsposter där det definitivt lönar sig att köpa begagnat är ju bil och boende. Att vara den där som köper den där tomten och där modulhuset sätts upp, det är ju bara nu när fastighetspriserna har gått upp så hiskligt mycket som man har fått igen de pengarna. Annars brukar man ju oftast förlora på.
Det kan ju vara okej om man vill det, men man får vara medveten om att det är ingen ekonomisk uppsida.
Nej, jag antar att frågan bygger på ekonomiskt, liksom, inte vad man liksom.
Vad säger du, Magnus?
Ja, nej, men jag håller med Charlie. Jag tänker på så här, nytt, vad skulle man kunna tänka sig köpa nytt som är bra? Ja, men tidigare så hade vi den här elcykelpremien.
Mm.
Jag tänker, man kan ju tänka lite, man ska ju såklart inte liksom nyttja systemet bara för att nyttja systemet. Men har man tänkt sig att köpa en cykel exempelvis och det kommer någon elcykelpremie, eller om man tänker att man ska köpa lite kanske inte så begagnad solceller, men det finns ju också så här, att man tänkt att gå över, ja men då kan det vara bra att kanske passa på när det finns lite avdrag att göra, kan vara sunt.
Hur är det med saker där som är svårt att bedöma om det ska hålla eller inte hålla, och det så här, vad händer med konsumentskyddet till exempel? Om man köper en begagnad TV på Blocket som är ett år gammalt, är jag sämre, liksom, sitter jag sämre till avtalsmässigt mot Mediamarkt eller någon än den som köpte den från början, liksom, vad gäller om bildröret börjar se fiskling eller
bildröret?
Ja, men vad fan, det blir något fel, helt plötsligt en jävla rand till höger där eller liksom så.
Jag tänker på alla de här bräderna man åker på, det låter ju som vi är
300 år.
100 år. Ja, nej men precis. Ja, vad gäller konsument? Nej, men visst kan du väl inte hjälpa? Ni får hjälpa mig. Visst kan det inte gälla något annorlunda så länge jag liksom får...
Nej, jag tyvärr måste lista ut var den kommer ifrån och hitta något originalkvitto.
Kvitto, exakt. Det är ju en förutsättning att jag kan såklart bevisa.
Och annars, så just i det här fallet så är gamla tv-apparater är ju, köper man en begagnad så gör man ju förmodligen så bör man inte betala så mycket. Och kanske sluta med. Jag skulle säga att vända på det och säga så här, varför ska jag köpa nytt? Vad är det egentligen jag måste köpa nytt? Tycker man alltid ska ställa sig frågan om jag inte kan köpa en begagnad. Allt från kläder och vad det nu kan vara. Kläder, väskor, skor, smycken, klockor, vad som helst. Vin köper ju du. Snacka om begagnat.
Ja.
Det finns ju, varför måste man ha, det är väl så med egentligen att man börjar med att ställa sig frågan, varför måste jag köpa något nytt här?
väldigt klokt. Jag tänker på den här cirkulära ekonomin som är liksom hett nu. Men kläder framförallt. Nu vet jag inte hur många där ute som är barnfamiljer. Men jag vet inte. Ja. Vi har bara kört begagnat på barnkläder. De har dem i några månader så växer de ut dem. Mm. Det finns ingen anledning i, liksom, i konsumtionshetsen.
Jag tycker det är coolt att hitta gamla... Alltså man kan, och just att bara hitta gamla plagg eller vad det än är. Mopp. Som jag har på landet eller vad som helst, varför ska jag köpa en ny båten, vad som så är det ju så att nytt rasar ju värde
och Andrea, om jag kom hem här för en vecka sedan, var det på någon sån här klädbytardagar då har de bara såhär gäng tjejer, någon flaska vin och sen har de tagit med sig kläder som, liksom, fina kläder men som de har, så här, det verkar inte som att jag använder den här är väl kanske inte riktigt min grej eller när jag kom hem så tyckte jag inte att det var så snyggt med den här kjollängden, så byter de med varandra och kommer hem med liksom massa med nya grejer som man inte bestalt en spänn för, bara såhär
ja,
det låter vi jävligt präktiga, men faktiskt man kan ställa sig frågan, vad är det jag måste köpa nytt av det jag inte har?
Fördelen med att köpa nytt då, för mig, om man tittar när jag köper nytt, det är ju att det är enkelt. Att det är så enkelt. Jag behöver ett soffbord och så går jag in på IKEA så vet jag att det finns där. Liksom. Eller istället för att åka ner i någon källare någonstans och leta begagnade bord hos någon antikhandlare och så fanns det inte där och så ska jag på någon sommaraktion och stå med spad och så fick jag inte det där underredet jag ville ha i alla. Alltså, så det är ju det tidsbesparandet, det är ju det jag åker dit på.
Mm.
När jag ska köpa ett par byxor, då går jag ju in i en byxaffär och så passar de så här, gud vad skönt, jag tar tre. Så liksom slipper jag prova byxor igen.
Mm.
Man ska liksom hålla på Blocket och så ser så här, kan de vara stora i storlekarna? Det får jag googla. Så här.
Ja, precis. Ja, det är ju det. Och jag kan också tycka att vitvaror kanske, alltså just när det kommer till ja, allt från kylar och frysar och sånt där som inte funkar, som är rätt mäckigt att hålla på med om det inte passar. Det kanske inte är värt det. TV-apparaten var inne på tidigare.
Mm.
Jag vet inte, får man väl bedöma. Sen kan man ju vara en nörd. Jag har all respekt för dem som är klädnördar och verkligen vill ha det senaste och prioritera att lägga pengar på det. Jag har stor respekt för bilmänniskor också som älskar bilar och lever och har kul genom det. Mm. Vad det var. Men generellt sett så tycker man vad den ska ställa till frågan. Vad är det som blir bättre om jag köper det nytt?
Mm. Mm. Kanske en elmoppe kan vara bra att köpa nytt.
Mm.
Ur miljöhänsyn tänker jag så här.
Just det, att det kan tekniken går framåt så fort. Och allt det.
Ja, att sånt som det liksom...
Ja, det är intressant alltså. Det vore kul. Ni, återigen, skicka gärna in fler frågor och skicka gärna in kommentarer på det här. Vi tycker det är kul att sitta och spekulera. Vi har inte alltid de kanske allra mest rätta svaren.
Får jag slänga in en kommentar till där? Ja, om el och hybrid och sånt.
Köp ny el. Köp inte begagnad el som någon annan redan har kört genom kablarna.
Nej, men priserna på hybridbilar har gått upp ungefär 30-35% senaste året. Det visar ju ändå en trend som är på ingång här. Att det är hybrid och slussa ut bensin och in med hybrid.
Mm.
Och dessutom nu den svaga kronan har också lett till att många utomlands köper hybridbilar för det blir så billigt med den svaga kronan.
Mm.
Så utlandsköparna. Men jag bara tänker så här, det gäller ju också att parera lite och tänka lite vad det kostar mycket nytt också med elbilar och sånt här. Ja, det var bara en reflektion.
Ja, nej men det är det som... Ja.
Det drar iväg med priser också när det är stor efterfrågan på begagnade saker.
Jo, jag kom på att du köper nytt.
Vad?
Biljetter.
Bra att du tänkt.
Ja.
Jag köper inga såna där biljetter för 400, hämtar de här och så står man där så har de sålt samma biljetter tre gånger eller har de tjänat massa pengar. Så skalping. Alltså det kör jag inte alls.
Nej, bra.
Då sitter jag där vid midnatt och försöker få loss Kent-biljetterna när de släpps istället.
Mm, det kan nog vara ett bra tips. Nej, men som sagt, tänk till. Det var en intressant fråga.
Mm.
Vi tackar Charlie för den. Och det var inte dig, Charlie.
Nej.
Men jag tackar dig, Charlie, och dig, Magnus, för dagens program.
Tack för god match. Tack.
Nu kommer Kristina. Hej.
Veckan snabba med Kristina.
Ja.
Vad ska vi prata om idag, Kristina?
Jag tänkte att vi ska prata om studielån och studiebidrag.
Aha, har du studielån själv?
Jag har precis betalat av dem faktiskt. Yay!
Du har inga studielån?
Nej, jag har aldrig haft några för jag har ju knappt studerat.
Ja, och jag jobbade som jonglör för att slippa ta studielån. Så att då,
alla sätt är bra.
Då får du berätta för oss hur det här funkar då.
Ja, man får ju det, man ansöker om studielån om man studerar. Det finns vissa krav på skolor och sånt. Hos CSN, Centrala studiemedelsnämnden.
Sveriges kanske mest älskade myndighet.
Ja,
är det väl?
Den är nog ganska oomtyckt, men de är väldigt bra. De ger dig då ett bidrag om du studerar och så kan du välja att också ta ett lån.
Mm.
Och det är lite olika hur mycket du pluggar, men ungefär 11 000 i månaden får du ut om du tar max och pluggar.
Men en fråga som jag har kring det här, om man jobbar samtidigt, om man är student och sen så vill man jobba extra och kan göra det. Får man göra det och ändå få pengar?
Det får man göra, men det finns en gräns då, ett fribelopp som det heter, och det är 90 000 på en termin om du pluggar fulltid.
Får du jobba och tjäna?
Du får tjäna 90 000 och ändå, precis, och ändå få fullt.
Okay. Mm.
Sen om du börjar tjäna mer, då dras det ner bidraget då. Lånet tror jag att du får, får behålla, men bidraget försvinner.
Är det ett bra lån?
Det är ett väldigt bra lån med en väldigt låg ränta. Mm. Det är också så att om du till exempel är arbetslös sen när du har pluggat klart, för att du ska ju börja betala sen kalenderåret efter du har pluggat klart. Är du till exempel arbetslös då, så kan du begära att få en lägre återbetalningstakt, så att det inte är som ett vanligt lån att du måste betala. Och räntan är 0,16% just nu, så den är superlåg. Mm. Så det är ett bra lån. Så att är man liksom vuxen och ska betala tillbaka på sina lån, så ska man inte betala extra snabbt på studielånet. Det är bättre att betala det på bolånet.
En del gör det ändå, men det är mest alltså emotionella skäl. Att
man vill bli av med det på något sätt. Ja, men det är ganska dumt. Utan betala det du ska betala. Och förut var det att man betalade 4% på sin lön. Nu är det mer baserat på hur länge du ska betala tillbaka, vilken ränta och hur stort lån det är.
Men det kan väl ändå vara ett tips att ändå inte låna mer än vad man behöver?
Verkligen inte. Låna det du behöver. Man var inte rädd heller, för att studier är alltid bra, tycker jag. Mm. Så att, vet du vad du vill ha studierna till, så börja plugga och ta studielån.
Jag är tvärtom. Jag tycker inte studier alltid är bra. Först listar man ut vad man ska åka, sen packar man väskan. Folk som åker läser det i historia 4 år innan man listar ut hur de ska bli när de blir stora. Nej. Det tycker jag är slöseri med terminer.
Jag förstår.
Ja.
Ja.
Men alla är inte som du.
Tack och lov är det olika.
Men, och sen får man ganska ofta får jag frågan, skrivs studielånet av om man dör? Eller kan man ärva sina föräldrars studielån? Och också vid pensionen då. Ja. Och den skrivs faktiskt av vid pension. Och också så skrivs det helt av om man dör. Så man kan aldrig ärva någon studielån. Det är bra att veta.
Okay, så vid 64, då ska jag börja ta studielån.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.